Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Du, den här gången är 1980, ditt födelsår.
Det är det. Jag heter David Skåra-Volpe.
Jag heter Thomas Kushage och vi slänger oss raskt in på tre snabba.
Tre snabba.
Jag såg att den världsberömde naturforskaren och författarinnan Joy Adamson, 69 år, har dött i Kenya.
Hade inte koll på henne.
Inte jag heller, men världsberömd var hon uppenbarligen eftersom det står så i Svenska Dagbladet. Mm. Man misstänkte till en början att hon hade blivit attackerad av ett lejon. Hon hittades på fredagskvällen några hundra meter ifrån sin bostad och nu har Kenya-polisen gått ut med ett meddelande att hon inte blev dödad av ett lejon utan att det var rånare som låg bakom det här dådet.
Men vadå, var det stora bitmärken på henne?
Ja, jag vet inte egentligen, men det var ju i alla fall två saker som gjorde att man kunde utesluta att det inte var ett lejon som låg bakom det här. Mm. Det första var att hennes bil var borta och det andra var att det var ägodelar som var borta. Jag misstänker att det kan ha varit en plånbok eller något liknande. Tre personer har arresterats och hon bodde i ett naturreservat i Kenya och hennes man George Adamson blev också mördad några år senare, alltså 1989. Mm-hmm. Så att det var ju ett otursdrabbet par det här. Han blev alltså skjuten av tjuvskyttar när han försökte hjälpa en turist som var under attack.
Jag läser om en recension av Aino Trossells roman Hjärtstocken. Kan vi stanna lite vid Aino Trossell? Är det en man eller kvinna?
Aino är en man.
Exakt, det tänkte jag med, men she fick jag. För jag tänkte Aina, det är ju man. Nej, förlåt. Aina, det är ju en kvinna. Aino borde väl vara en man. Men så är det inte, utan Aino Trossell är en kvinna och en väldigt framgångsrik författare. Men då har vi tagit den parentesen. Hjärtstocken i alla fall, romanen hade kommit ut här. Och är det någon, menar recensenten Rune Johansson, som vill läsa något verklighetsnära som fokuserar på livet som kvinnlig svetsare vid ett varv i Göteborg under varvskrisen 1980, så ska man läsa just Hjärtstocken.
Vilken jävla avgränsning.
Ja, eller hur? Ja, men alltså, när jag läser den här recensionen så blir jag väldigt sugen på det här tidsdokumentet. För Trossells prosa må vara ganska glanslös, enligt Johansson, men det finns en närhet i det hon skriver om vardagens problem och glädjeämnen. Och de här svetsande kvinnorna som kämpar för en förbättrad arbetsmiljö här 1980, de möts ju av passivt motstånd från chefer och tröghet från manliga kollegor. Trossells roman innehåller kritik mot fackföreningen men berättar också om kamratskapet på verkstadsgolvet och beskriver påtagligt hur det är att ensam mamma med ett tungt heldagsjobb som en nödvändighet för att undvika socialbidrag. Blev det ganska mycket manus där? Ja, kanske, men jäklar vad jag satt den.
Svenska Dagbladet kan också konstatera att allt fler försöker att ersätta djurprotein med växtprotein och fiberrik kost. Men det har konsekvenser. Man får besvär med tarmgaser, står det.
Mm-hmm.
Och det är ju vissa saker som är lite känsligare än andra. Till exempel bönor, kål, broccoli och blomkål. De här sakerna innehåller kolhydrater som inte bryts ner på ett vanligt sätt, utan istället bryts de ner av bakterier som i sin tur utsöndrar gas som en biprodukt. Det är väl fjärtar helt enkelt, eller?
Ja, fjärtar, pruttar, fisar, alltså you name it.
Ja, exakt. Det här beskrivs som en pinsam effekt, och det här nya matmodet innebär också att man rapar mer.
Mm.
Och de hänvisar till en artikel i New York Times. Och det står så här: i vissa fall kan oron för att rapa ljudligt leda till svåra problem. Det finns människor som just för att undvika en rapning har tagit för vana att smårapa ohörbart. Detta för ofta ner mer luft i magen än vad som kommer ut och leder slutligen till stora svårigheter. Det är lite synd där, för det står inte vad det är för svårigheter riktigt. Men det, man får ballongmage då, eller?
Ja, det kan man väl tänka sig. Det är väl det vi säger idag. Det kanske inte fanns 1980 som begrepp.
Som tur är har New York Times också botemedlet mot det här.
Mm-hmm.
Låt bli att smårapa, så försvinner besvären av sig själva.
Okej, okay, tack Times.
Vi är snabba.
Ja, men det är bra tempo idag och vi är klara med de tre snabba. Det måste vara de tre snabbaste tre snabba vi någonsin har gjort, och det är härligt.
Ja, jag brukar dra ut på dem lite för mycket.
Du brukar inte köra tre snabba. Dina brukar vara tre långa snabba. Men nu är vi igång, och jag blev så glad när jag satt och förberedde inför det här avsnittet, för att ibland är det svårt att hitta ämnen som känns spännande, som känns intressanta.
Så är det.
Man blir så tacksam när man då som en trebarnsfar som producerar podd sitter och sliter sitt hår för att hitta ett intressant ämne. Och så ramlar jag över då i DN-arkivet. Så minns vi Evert Taube.
Mm.
Och det är då Evert Taube-sällskapet som 1980 har givit ut en samling med 34 anekdoter om vår nationalskald. Så att det är olika människor som sammanfattar olika händelser, olika situationer, för att liksom beskriva en bild. Vem var Evert Taube? Och det är så tacksamt. Det är ju en guldgruva för mig. Så jag skulle vilja ta upp några grejer. Jag menar, Taube har vi väl nämnt. Alltså Evert Taube. Vi har nog nämnt Sven-Bertil Taube också vid ett flertal tillfällen i podden.
Jag antar att vi har gjort det.
Känner du Evert Taube? Vad har du för bild av honom? Vad ser du framför dig när jag säger Evert Taube? Jag gissar att det är ju inte så att du lyssnar på Evert Taube hemma dagligen.
Nej, det gör jag inte. Men jag har ju någon vinylskiva. Det har jag ju.
Är det Sjösala vals eller? Eller kanske en låt bara förresten.
Den har jag en ganska stark relation till. Har vi pratat om Sjösala vals någon gång tidigare?
Men vänta, har du en stark relation? Är det de orden du vill använda till den låten? Är det på samma sätt som,
ja, men det har jag, för
It's My Life med Bon Jovi?
Nej, men det var en sån låt jag sjöng när jag var liten.
Hur liten var du?
9.
Ja, men okej, okay, det var liksom den första låten du fick noter till och skulle spela piano eller gitarr eller sjunga.
Nej, nej.
Alltså det är en sån relation.
Nej, jag tyckte det var en stark låt.
Okej.
Okay. Vadå? Du frågar det.
Ja, nej. Det är ju en jätteomtyckt låt, så det är väl inget att säga om det. Så att du kollade lite YouTube-klipp faktiskt med Evert inför det här avsnittet. För jag insåg att jag har inte så stark relation till Evert Taube. Man har ju sjungit hans sånger en del. Dels den. Vad har man mer sjungit?
Kalle Schewens vals.
Ja, den, precis.
Vi lärde just dem där i skolan. Jag vet inte om man gör det längre.
Jag tror inte man gör det. Nu finns ju Evert Taube-sällskapet fortfarande, och de jobbar ju starkt för att bevara hans visor och hans låtskatt. Och artister gör ju det. Jag menar, Håkan Hellström gjorde det för rätt många år sedan. Och det är ju många artister som fortfarande uppträder med hans visor och hans sånger. Så är det ju.
Jo, verkligen. Men du har ju ändå barn i tidig skolålder. Är det inte något Taube där?
Vi har inte sjungit dem. Så är det. Men får jag berätta lite om vem Evert Taube var? Det var ju ändå där vi var.
Utifrån de här anekdoterna?
Exakt, som sammanfattas här i DN då.
Är det vänner och bekanta eller är det kändisar? Eller vilka är det här som...
Det är en blandad skara av människor som har fått chans att liksom beskriva sin bild av Evert. Så minns vi Evert Taube.
Mm.
Och det första är en sjökapten, och det passar väl bra med Evert Taube, tänker jag. Han var ju mycket till Argentina. Han var väl mycket på båtar och spelade luta och sjöng och hängde med vackra kvinnor. Det är den bilden jag har i alla fall. Den här sjökaptenen som heter Sven Lands, han berättar om hur Evert Taube tyckte att en fest skulle vara. När blev det fest enligt Evert Taube?
Okej.
Och det var ju inte bara att knalla in på en krog och säga liksom, morsning, vad har ni? Får jag det och en bärs och tack? Nej, för Evert Taube så skulle det ha varit rena barbariet, som ett svin som liksom går fram till mathorn och bökar i sig vad som finns. Nej, nej. Det är inte fest om man nu ska göra det enligt Evert Taubes stil. För att det ska bli fest så måste man ordna först. Man måste granska lokalen. Man måste nypa i gardinerna. Man måste kolla servettbrytningen. Snacka med hovmästaren. Diskutera specialiteter. Fördjupa sig i vinlistan. Inspektera baren. Och sedan komponera måltiden. Då först kan det bli fest. Då är det Evert Taubes stil. Jävlar. Skön eller oskön kille?
Han är ju inte anspråkslös precis.
Nej, det är inte. Här, alltså, känns vilken han inte, härlig bild ändå, va?
Han känns väl mer anspråkslös i sina texter.
Ja, verkligen. Det här måste ju vara när han har blivit stor. Så här kan man inte hålla på. Kan inte hålla på om man inte är en erkänd visesångare. Kliva in och hålla på och nypa i gardinerna. Det är ju stört.
Det där kan ju inte funka när han var i Argentina.
Nej.
Ja, men då hade han ju fått ett skott i pannan direkt.
Eller det måste ha varit i slutet av hans karriär.
Ja, verkligen.
Ja. Hans telefonsamtal tycker jag är värd att ta upp. De var långa. Sånginslag. Retoriska prestationer. Och det var ofta monologer. Så minns vi Evert Taube.
Vadå, så de personerna som pratade med Evert Taube i telefon, de kunde räkna med att nu blir det en monolog i en kvart.
Exakt. Och lite sånginslag.
Det är som när Costanza i Seinfeld går in till chefen när han jobbar på Yankees.
Mm.
Han backar ju bara ut till slut för att
just det.
Han får inte en syl i vädret. Hur många tror du la undan telefonen och bara lät han mala när han pratade med Taube?
Ett favoritnöjen hade var ju att braka in objuden på en tynande fest, står det. Alltså en fest som håller på att dö. Skärma hela sällskapet, sjunga något nykomponerat och blåsa liv i partiet. Och sedan som gentleman han var, diskret smyga iväg.
Det här krockar ju så mycket med det första du sa, känner jag.
Ja, eller hur?
Han hade så enormt höga krav på hur en fest skulle vara. Ja. Men han själv kan bara glida in oinbjuden.
Och bara uppträda lite kort med något. Skriva en ny låt.
Men det kan jag tänka mig är ganska kul att göra om man... För jag tänker på den tiden i Sverige var han väl... Alltså hur stor var han? Om Evert Taube kom hem... Säg att du hade en 40-årsfest på en offentlig lokal någonstans.
Och jag skulle säga spontant att han var huge.
Är det som om Hellström hade gjort det?
Ja, jag tänker att det är det. Eller liksom Miriam Bryant dyker upp. Alltså det är...
Miriam Bryant är väl inte så stor, eller?
Jo, hon är väl störst av alla kvinnor nu.
Nej, men det...
Ja, men hon säljer ju inte ut Ullevi. Det gör de kanske inte. Men,
det typ blir om det säger Robin eller någon, då förstår jag det.
Ja, okej. Okay. Men fan, jag gjorde Robin något senast.
Liksom. Ja, skitsamma. Ingen av dem vill väl vara Taube heller, tänker jag.
Nej, jag hoppas ingen är Taube.
Ja, jag bara undrar hur stort var det när han glid in och var så nöjd med sig själv och körde en låt och sen smyg sig ut utan att någon märkte
Jo, men att han kunde göra det, det skvallrar ju om att han...
Att han älskade sig själv också.
Ja, och att han var älskad. Och han kunde göra vad som helst. Så måste det ju vara.
Tror du han tänkte då, jaha, där gjorde jag deras kväll.
Jo, det tror jag säkert. Och de tyckte nog det också.
Ja.
Vi ska inte fastna för mycket, men det här har vi fått några bilder av vem Evert Taube var. Han var otroligt spontan. Nej, okej. Det är liksom en punktlista här hur han var. Det kan vi konstatera. Han var beräknande, det har jag faktiskt inte nämnt. Men det finns ett jäkla intressant citat av just Evert Taube. Som faktiskt kommer ifrån en förläggare på Bonniers. Han skrev väl en del memoarer och sådär, eller biografier. Det är ju också ganska talande om Evert Taube. Här är ett citat från honom. Om Jesus av Nazaret kunde säga om sig själv innan han blev korsfäst, jag är vägen, sanningen och livet, så är det väl ingenting som hindrar att jag, innan min bok blir nedsablad av kritiken, förklarar att den är välskriven.
Ja.
Ja, och sen så tycker jag det är också kul att läsa att han var ju bra på lutan. Det var ju hans instrument, men han kunde inte stämma den.
Det är märkligt.
Det är jättemärkligt. Och han var en god kock. Samt värdelös på att laga mat. Så att det är någonting över Evert Taube som är här. Det är liksom fake it till you make it. Är det inte det som genomsyrar allt jag har sagt här på något sätt? Lite i alla fall.
Ja, det är mycket som krockar.
Ja, eller hur? Men han gör sken av att kliva in och vara centrum på festen. För han står och sjunger den här sången. Han kan det för att han är den här superstjärnan. Men frågan är om folk faktiskt uppskattade det så mycket. Att de uppskattade honom som artist, det vet vi ju. Det är liksom ingen snack om saken. Och det kan ju varit så att han på något sätt levde på myten om sig själv.
Det är lätt att hamna där, tänker jag.
Ja, tack så mycket, så minns vi Evert Taube från 1980.
Ja, vi får väl se om Evert Taube glöms bort med tiden, men jag tror inte det. Han är väl ändå kvar i det svenska medvetandet. Jag tänkte att vi faktiskt kan hoppa till motsatsen. Det är ju personer som har varit väldigt framgångsrika och skickliga på någonting, men som har glömts bort.
Mm.
Jag såg en artikel som var en recension. Rubriken var "Konstnärerna som försvann". Australiensisk författare som har skrivit en bok om kvinnliga konstnärer. The Obstacle Race heter den här boken. Och vad jag förstår, ganska uppmärksammad bok. Det är alltså den första stora boken i konsthistoria som handlar om kvinnor enbart.
Ah, okej. Okay.
Och även om det hade gjorts böcker tidigare så var det här ett stort verk.
Vi ska ju bara slänga in det i 1980. Vi måste hela tiden tänka det.
Ja, men det är en stor skillnad om vi jämför med idag. Så är det ju.
Mm.
Enligt recensenten så finns det mycket att anmärka på den här boken som är skriven av Jermaine Greer. Men...
Är det för få män?
Precis. Jag tycker alldeles för mycket. Det är en snedfördelning där.
Ja.
Ja, nej, men det som är bra det är att hon plockar fram kvinnliga konstnärer ur historiens mörker, som det så tydligt står i den här recensionen. Och jag tänker inte fastna i själva recensionen, utan en person som nämns i det här sammanhanget, i den här artikeln, i recensionen, det är en kvinna som inte har försvinnit i medvetandet helt, men som förtjänar mer uppmärksamhet. Och det är den italienska konstnären Artemisia Gentileschi, som jag ju inte hade hört talas om överhuvudtaget. Och jag måste ju säga att jag är inte jättevass på barockkonstnärer. Jag är inte så vass på konstnärer överhuvudtaget. Hon, Artemisia Gentileschi, var samtida med Caravaggio. Det är ett namn man har hört talas om. Det var 1600-tal. Och Caravaggio var ju en konstnär som inspirerade väldigt många andra samtida. Och hon var väl en del av den här Caravaggio-eran, om jag har förstått saken rätt. Alltså det blev mer realistiskt, det blev mer naturalistiskt. Och de jobbade mycket med ljus. Om man slår på de här konstnärerna, så här, hur ska man känna igen den här konstnären? Så är det mycket, ja men det är ljuset.
Så vadå, om jag googlar Caravaggio så kommer jag få en schysst bild av hur...
Det kan vara att de använder någon färg som är väldigt framträdande, eller att de använder ljussättning för att det skapar dramatik.
Nej men allvarligt, en bildgoogling på Caravaggio så ser man ju, oj, ja... Nej, men jag säger inte bara så för att det skulle låta bra i podden. Det är ju otroligt vilken... Alltså jag gör ingen bedömning av det, utan jag ser bara att ljussättningen är ju tydlig i varenda målning jag ser här.
Och det är ju... Ja, nej, men det är kul att du ser det. Det sker ofta så när det dyker upp något nytt fenomen eller någon ny person. Man kanske inte har hört talas om det här tidigare. Men när man väl har hört det en gång så dyker det upp igen. Det är ju en klassiker. Och bara någon dag efter att jag läst om den här Gentileschi så var det en stor artikel om henne i SvD Kultur här nu för några veckor sedan.
Det där är så jävla skumt att det är så.
Mm.
Varför är det så? Jag vill ha svar på den frågan. Alltså det är som när vi har pratat om någonting så obskyrt i podden, så ser jag det liksom i DN dagen efter. Jag förstår inte.
Nej, men det var egentligen ganska logiskt. Det är bara att du råkar känna till det och då hakar du upp det på det. Annars hade du bara bläddrat vidare. Men skit i det. Rubriken var "Susanna i badet tvingar oss att ta ställning".
Mm. Och nu ska jag vara med och bildgoogla igen, eller?
Det kan du göra snart. För att det finns väldigt många versioner av Susanna i badet. Så du vänt lite med bildsöket där.
Men jag kommer få se en naken kvinna. Det är det du säger, eller?
Ja, det har.
Nej, förlåt.
Ja, det kommer du väl få. Hon som har skrivit den här understräcket här för några veckor sedan, heter Hedvig Ljungar. Så det är hennes artikel jag utgår från nu. Hon tar ju upp samma sak om Gentileschi. Hon skriver att efter att länge ha försummats uppmärksammas nu barockkonstnären Artemisia Gentileschi med en utställning i London, ett nytt samlingsverk på Nationalmuseum i Stockholm och med en opera på Konserthuset. Så hon är ju okay. I ropet just nu. Och då är det jävligt mörkt på något sätt. Att till den här, det är en liten del av coronakrisen. Men det blir ju ingenting nu. Allt det här är ju inställt. Men hade det inte varit någon coronakris så hade man ju kunnat då gått till Nationalmuseum och se det här. Man hann ju om man var ute i februari. Men konserthuset, jag var inne och tittade, det är ju inställt. De kanske tar upp det sen då, jag vet inte.
Mm.
Så hon verkar ju ha varit på tapeten ett tag. I höstas kom en bok om henne av Gina Siciliano. Men vem var hon då?
Exakt, det är väl den frågan jag vill ställa.
Mm, då är det nämligen så att hennes pappa Orazio var konstnär.
Vi snackar 1600-tal nu, eller?
Ja, 1600-tal. Mm. Han var en konstnär som var inspirerad av Caravaggio också. Och han experimenterade med ljus. Och han insåg då att hans dotter Artemisia var en jäkla talang på att måla. Mm. Så han lät henne stå och måla i ateljén som han hade i Rom. Och när hon var 17 år, då målade hon den här Susanna i badet. Du ska få se den snart. Och våra lyssnare kan gärna söka på den också. Men
jag sitter ju samtidigt som du pratar så sitter jag här och scrollar liksom för att hitta någon.
Ja, men det, så här, en bakgrund där. Susanna i badet är en biblisk berättelse. Den utspelar sig under judarnas fångenskap i Babylonien. Och den här Susanna, hon var gift. Och hon satt i badet när det kom två äldste. Det var väl två högtstående män med religiöst inflytande, skulle jag tro.
Men du, i badet, är det här mikva jag sett i Unorthodox nu på Netflix? Mikva? När man tar ett bad för att rena sig själv?
Det vet jag inte. Jag tror hon bara tog ett bad. Okay. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte vilken typ av bad. Men de kåtade uppenbarligen upp sig på henne.
Okej. Okay.
Jag tror inte de använde det ordet i bibeltexterna.
Mm,
men de krävde sex med henne under hot om att de skulle anklaga henne för otrohet om hon inte gick med på det.
All right.
Schysst. Mm. Hon vägrade. Det här blev ett fall då som togs upp i judarnas råd. Och de här två männen ansåg då att ja, men vi har sett henne med en främmande man. Så hon dömdes till döden.
Okej. Okay.
Men profeten Daniel fick en ingivelse från Gud. Det är passande.
Mm.
Och bestämde sig för att de här vittnena, de skulle förhöras separat, de här två gubbarna.
Ja, ah, för att se om de skilde sig för att kunna... Ja, ah, bra. Smart drag.
Ja, precis. Och då höll inte storyn och Susanna frikändes och männen avrättades. Det är liksom själva storyn kring Susanna i badet.
Där är det så lätt att säga, fan vad jag är för dödsstraff, eller hur? Visst är det lätt att säga det ibland? Nej, men så är det ju.
Ja, ibland
det är självklart där. Ja, men döda dem. De är dumma i huvudet. Ja.
Det här är ju en dramatisk berättelse. Man förstår ju att den har blivit konstverk genom historien.
Mm.
Och Hedvig Jünger menar att det som är speciellt med Gentileschis version, det är att den inte är målad ur de här männens perspektiv.
Okej.
Okay. Alltså tidiga versioner, då är fokus på att det är två män och man förstår att ja, men här finns en förbjuden attraktion. De tjuvtittar på avstånd.
Ja, just det.
Men i hennes version kommer man väldigt nära Susanna och hur hon försöker skydda sig mot de här två närgångna männen.
Ah, jag tror jag ser den nu. Jag tror jag ser
det är ett
den
helt
nu.
Annat perspektiv. Så ska du söka på den,
ja.
Sök Susanna i badet, så söker du på Artemisia Gentileschi.
Mm, jag har gjort det. Jag ser ju en kvinna som försöker skyla sig själv med en vit, liksom, vit lakan, en vit handduk. Är det den, eller? När två män tittar över axeln
på henne.
Och
de böjer sig fram över
henne. Hon böjer sig bort mot dem liksom, och försöker komma undan.
Vänta. Ja, exakt. Ja. Männen är ju väldigt påträngande i hennes version av den här berättelsen. Det är som Hedvig Jünger skriver, man kan leva sig in i hennes utsatthet här på ett ganska tydligt sätt. Hon målade även flera versioner av Judith och Holofernes. Det var många andra som gjorde också, till exempel Caravaggio. Även det är ju en biblisk berättelse.
Mm.
Och den handlar om att Judith, hon räddade sitt folk för att hon ser till att förföra Nebukadnessar, den andres härförare, den här starka krigaren. Hon förförde han och sen dödade hon han med hans eget svärd.
Mm.
I Caravaggios version av den här bibliska berättelsen så är ju den här Judith en liten flicka och svärdet, det ser tungt ut.
Mm.
Och hon, Hedvig Jünger beskriver det här väldigt bra i sin artikel. Men i Gentileschis version, då är det ju det är en vuxen kvinna, hon har pondus och hon hugger med svärdet och bara blodet bara spruter.
Okay.
I alla fall i en av versionerna hon gjorde.
Mm.
Det här tycker jag är skitintressant. Hon gör ju verkligen de här huvudpersonerna till aktiva personer, till aktiva subjekt.
Mm.
Så hur försvann hon då? Hur kan inte hon ha levt kvar som en av de här stora? konstnärerna.
Mm.
Det kan ju sägas att hon hade ett ganska tufft liv. Hon blev själv våldtagen av sin lärare, Agostino Tasso. Och efter den här våldtäkten så sprids det rykten om henne att hon hade haft sex som ogift. Och det sprids satirteckningar. Hon blev någon sorts symbol för synd. Och det här gick till domstol och hon utsattes för tortyr med tumskruvar.
Ja, men vad i helvete?
Och det kan man ju söka på om man inte ser framför sig hur de ser ut. Men det går helt enkelt ut på att man skruvar lite i taget tills att man krossar fingrarna.
Det räcker så, ja.
Och hon blev ju dömd, men behövde aldrig sitta hela straffet. Jag vet inte om vad det berodde på. Det finns säkert historiska dokument om det. Jag vet inte hur det kändes för henne att måla efter det här. Hon hade väl ont.
Det var svårt att greppa penseln för fan.
Ja, fast hon hade en succé rent karriärmässigt. Hon flyttade till Florens och det gick jättebra för henne.
Måla med fötterna. Opassande, förlåt.
Men det som har tagit koll på henne egentligen, framförallt, det är ju kanske historieskrivningen.
Ja, för att hon bara raderades.
Ja, men det liksom blev diskussioner om att det inte var hon som hade gjort tavlan utan att det var hennes pappa.
Mm.
Och den här våldtäkten har ju gjort att hennes konst har hamnat i skuggan hela tiden. Och det har liksom i sin tur fått förklara hennes konst också. Till exempel den här målningen med Judith när hon hugger huvudet av Holofernes.
Mm.
Det har ju liksom diskuterats som att Holofernes är en symbol för den här våldtäktsmannen, Tassi. Alltså hennes lärare som hon blev våldtagen av.
Mm.
Det står också i den här artikeln att 1997 kom en film faktiskt som heter Artemisia. Och den promotades som en sann historia, men den fokuserar ju huvudsakligen på hennes kärleksliv och inte på hennes konstnärskap. Och så sent som 2016 var det en artikel i The Guardian som hette Kvinnan som hämnades i olja. Det är ju ganska mörkt egentligen.
Ja, men det är det ju. Samtidigt ljust att du sitter och pratar om henne nu. Inte för att det är den yttersta revanschen för henne, men...
Det är det sannoliken inte, men det är kanske en klen tröst när man inte kan gå på konserthuset eller på Nationalmuseum.
Mm.
Och avslutningsvis då, så vill jag citera det som Hedvig Jünger skriver i sin artikel.
Mm.
Det är en seglivad tradition att kvinnors konstverk regelmässigt förklaras biografiskt. Vi tolkar tavlan, boken, dikten som upphovspersonens sätt att bearbeta en personlig upplevelse. Och inte i första hand som ett konstnärligt uttryck. Strindberg, Knausgård och Engdahl skriver litteratur. Benediktsson, Boström Knausgård och Witt Brattström bearbetar livet.
Ja, den är ju... helt taget.
Ja, nej, men det är så jävla bra skrivet. Ja, det, det ligger så enormt mycket i det.
Mm.
Så ett tips då. När det här skiten med corona är över, då är det läge att gå till Nationalmuseum och se på konstverk av Artemisia Gentileschi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Har du något nytt ämne eller?
Ja. Oj, vad jag har nytt ämne. Jag ser en rubrik då.
Mm.
som är utarmad jord tvingar fram nytt åkerbruk. Och det kanske inte är jättemånga av våra lyssnare som liksom går i taket eller liksom, ja precis, de känner väl kanske som du.
Nej, men jag brinner ju för de här frågorna.
När jag läser vidare så inser jag att det här har ju någonting, va? Det här är spännande. Det första jag ser är en ordlista. Det är väldigt viktigt här, verkar det som, att man lyfter fram tre viktiga begrepp här.
Okej, okay. Så att läsaren förstår.
Ja, och det måste ju ändå berätta för oss att det här är nog ganska nytt, 1980.
Mm.
Ekologi.
Jag förstår.
Ja, och förklaringen är då läraren om samspelet mellan de levande organismerna, däribland människan och deras miljö. Och den kunskapen har väl både du och jag, och jag kan tänka mig att det kanske man hade 1980.
Det var nog inte lika självklart.
Nej, kanske inte. Det andra begreppet är ekosystem.
Mm.
Ett system som samspelar med sin omgivning inom ett mer eller mindre avgränsat område. Systemets drivkraft är den solenergi som växterna binder och som blir näring åt djur och mikroorganismer. Det är ju lite så högstadiekunskaper ändå.
Ja, men biologiprovet i åttan, va?
Ja, och sista, ganska nytt för mig ändå, även om jag fattar ju i och med när jag hör det. Agroekosystem, eller agroekosystem.
Okej, då kommer det in på jordbruk då, eller?
Exakt. Uppodlade naturliga ekosystem som producerar ett överskott av produkter för människan. Alltså det svenska jordbruket. Artikeln konstaterar att det svenska jordbruket är ju tekniskt utomordentligt avancerat här 1980. Men det är inte anpassat efter de miljökrav som råder 1980. Så det tar vi med oss här då, som 2020-läsare, att 1980, vi har ett grymt jordbruk. Men här har det då kommit in ett fokus på miljön också.
Mm.
Miljön, det händer någonting med miljön när vi jordbrukar. Därför då så ska det forskas. Och det ska forskas så in i från och med nu, 1980.
Var det försurningen som var det stora på den här tiden?
Nej, det står ingenting om försurning. Nej. Det där tror jag du bara plockar upp från någon sån här årskurs 8 lektion eller något.
Ja, det är sant.
Eller hur? Ja. Nej, men nu ska forskningen fokusera på nya saker. Åkermarkens ekologi. Det svenska jordbruket måste förändras, och det måste förändras även om det sker på bekostnad av produktionskostnaderna. Vad jag tar del av här är ju ett skifte, ett tydligt skifte. Och det gör ju den där ganska trötta rubriken till någonting intressant.
Tre skifte.
Ja, kanske det. Men...
är det tråkigaste som har sagts?
Ja, det tror jag. Så här, skiftet är ju att det är viktigare med miljön än produktionskostnaderna. Artikeln menar att man måste veta hur åkermarken fungerar som helhet. Varför? Jo, först då kan man få koll på den långsiktiga produktionsförmågan och jordbrukets inverkan på miljön. Det hör ju, det är miljöfokus hela tiden här.
Mm.
Jag antar ju att det här är ju nytänk 1980. Tidigare så har forskningen bara brytt sig om en sak, och det är ökad skörd. Och därför har man då fokuserat på produktionsförmåga, och det är väl rimligt liksom att det har varit så.
Får jag bara inflika det?
Ja, ja.
Min farmor var lärare i matte och kemi, tror jag. Men hon hade även biologi.
Mm.
Och jag minns när jag var liten att hon tyckte det var så tråkigt, för att nu för tiden så pratades det bara om miljö på biologin.
Och det kanske
och var
så man kände.
90-tal då. Nej, hon tyckte det var skittråkigt.
Ja. Det är ju roligt.
Hon tyckte alltså, det var döden av ämnet. Alltså ämnet var dött för henne.
Det är inte viktigt, kände hon.
Nej, men hon ville liksom, hon tyckte det var kul med genetik och sånt där.
Ja.
Ja, förlåt. Det var bara en
idag
parentes.
Så tycker vi miljö är jätteroligt att prata om. Men i alla fall, kort sammanfattning. 1980 så, det som har varit är lite så här, it's all about the money. Thomas.
Ja.
Är du med? Det är ekonomiska kalkyler.
Ja, men det är väl klart. Alltså man vill inte ha höga kostnader. Man vill ha låga kostnader och höga intäkter.
Det är inget konstigt. Nu ska man börja forska och man ska studera tre olika saker. Dels så vill man sätta fokus på markfaunan, alltså smådjuren och mikroorganismernas funktioner i jordbruksmarken.
Vad kan det vara så att man inte råkar få bort något litet djur som sen visar sig vara viktigt?
Ja, men det är det handlar om. Alltså det är någon jävla larv som gör jorden bördig eller något sånt där. Jag kan ju inte det här, men det är det handlar om. Ja, det är ju ett ekosystem. Alltså det handlar ju om det agrikulturella, eller vad säger man? Ja, men det är ju det handlar om. Jordbruksekosystem. Alltså att varenda jävla litet jordbruk är ju ett ekosystem i sig. Det påverkar ju vad du gör. Och därför är nummer två är ganska viktigt också. För då ska forskningen försöka belysa sambanden mellan de här smådjuren och mikroorganismerna å ena sidan. Och sen cirkulationen av kol och kväve i marken å den andra. Tredje grejen. Man vill titta på olika odlingssystem. Och man vill titta på hur bra växt eller dålig växt det blir beroende på den växtnäring man tillför, helt enkelt.
Ja. Yeah.
Okej? Okay? Det jag tycker är spännande är ju att framtiden var ju på plats 1980. Men framtiden 2020, den är ju helt annorlunda. Framtiden är ju här igen när det gäller det svenska jordbruket. Och det har hänt otroligt mycket sedan 1980, såklart. Och vi kan inte stanna till varenda liten grej. Men det här är ju ett skifte, ett tydligt skifte, vad fokus kommer vara. Bara det att man konstaterar att vi har ju inte ens tänkt på att varenda jordbruk är ett ekosystem som påverkar omgivningen. Liksom. Det tycker jag är spännande. Är det inte det? Har jag inte rätt? Och när jag googlar sen framtidens jordbruk, så det första får en träff på är Lantmännen. De har en rapport som visar att de kan öka skördarna med 50% till 2050. Samtidigt då som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet. Så det känns ju väldigt rätt i tiden, eller hur?
Verkligen.
Så fort det är seriöst så är det ett Parisavtal vi ska följa. De har ju så här 11 punkter. Men det var en grej som jag tycker var spännande här. Just det här att framtiden är här. Och det är att Lantmännen tar upp något som kallas precisionsodling.
Mm-hmm.
Och då drar vi helt plötsligt in liksom de digitala möjligheterna som finns 2020.
Okay.
Och det tycker jag var spännande att ta del av. Precisionsodling handlar ju om att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets förutsättningar. Och det man gör då är att man använder sig av drönare och så har man sensorer på traktorn. På något sätt använder sig av det för att kunna optimera de ytorna man faktiskt odlar på.
För att det inte ser exakt likadant ut överallt.
Exakt, det är inte så enkelt. Det är inte så svart och vitt. Här kan du odla. Utan man kollar av. Och, alltså jag kan ju inte detaljerna, men det är jävligt spännande.
Så för man in informationen i något program och så ger den då svaret. Så här mycket ska du gödsla på den här platsen och så vidare.
Ja, precis.
Här är bördet så in i helvete, så här behöver du inte köra så mycket.
Ja, exakt. Exakt. Enkelt uttryckt så är det handlar om. Men det där tycker jag är spännande. Ja, men det är ju så att man, med satellitteknik så kan ju traktorn då, som åker runt och plöjer, eller vad är det man gör? Vad gör en traktor? Plöjer och... harvar.
Ja.
Med satellitteknik så kan traktorn orienteras med en precision på 2,5 centimeter, vilket gör att en åker kan köras helt utan överlappning. Dels så bidrar det där till 10% minskad bränsleförbrukning per hektar åkermark, och dessutom så minskar man ju de fossila utsläppen. Så det finns ju mycket med det där liksom.
Behöver man ens sitta i traktorn?
Nej, men alltså, jag tänker att i framtiden behöver man inte sitta i traktorn. Det verkar väl löjligt. Varför ska man göra det?
Istället för en robotgräsklippare som man en robottraktor.
Ja, det är väl framtiden, tänker jag. Sen om man spinner vidare då på jordbruket och jordbrukets framtid, så är det så att jordbruket är ändå så här, deras främsta eller enda uppgift typ är ju att producera mat till oss människor.
Ganska bärande uppgift, får man lov att säga.
Otroligt viktig uppgift. Men jag tänker att framtidens jordbruk kommer ju... Eller jag insåg det när jag tog del av ett reportage. Framtidens jordbruk kommer ju skilja sig otroligt från den bild vi många har av ett jordbruk.
Mm.
Och just det här med digitalisering kommer ju förändra hur det här kommer gå till och hur det kommer funka och hur bönder kommer att arbeta. Liksom. Jag tänkte illustrera detta och ta hjälp av Tilde de Paula i Efter 5 i TV4. Hon kör ju det programmet sedan en tid tillbaka. Och det här är ett program... Eller det här avsnittet är då från 4 mars i år.
Mm.
För det första så gör de ett reportage från en gigantisk inomhusodling i Stockholm. Under jord så har man då en odling av olika saker. Sallader, ja det är väl typ det jag ser i och för sig. Det är sallader.
Mm.
Men olika typer av mat.
Var det under marken?
Under marken. Efter det reportaget så får programmet då besök av en gäst. Och det är Johan Jörgensen. Och ni kommer alldeles strax få höra vad han har att säga om framtidens, inte bara jordbruk, men framtidens matframställning helt enkelt, matproduktion. Johan Jörgensen är, enligt talaforum.se, så är han Sveriges egen Mr. Food Tech. Och det är det här handlar om, food tech.
Ja.
Om jag hade varit Tilde de Paula så hade jag självklart frågat honom, ja, men vad är det för skillnad på att odla under jord och ett vanligt växthus? Om man nu ska koppla det här till någon slags jordbruk. Nu är det inte kopplingen klockren, men ändå.
Men som de sa här, det är att det odlas helt utan ljus. Du kan odla var som helst, när som helst, hur mycket som helst, året runt. Och det roliga med de här LED-ljusen är att du faktiskt kan styra plantorna med hjälp av olika våglängder. Då kan du få dem innehålla mer eller mindre smak eller olika färger. Som en personlig tränare för salladen.
Ja, men då tänker jag så här spontant, om jag hade varit Tilde de Paula hade tänkt så här, men är det bra eller dåligt? Jag tänker ändå att det finns något i det naturliga som man vill åt när man trycker i sig en sallad. Kan inte du känna så?
Ja, men det finns ju inget naturligt med dagens jordbrukssystem. Var någonstans i naturen finns det 10 000 hektar vete som det regnar på perfekt hela tiden med näringslösning från himlen.
Ja, okej. Okay. Men vad då tycker du att jag är så här nostalgiromantiker då, Johan, eller? Hade jag ju sagt om jag var till det där pausa.
Ja, men de flesta är ju det. Det här är ju ett fantastiskt sätt att producera på.
Men LED-lampor drar väl en jävla massa energi? Kommer vi in på kärnkraftsfrågan då, eller?
Nej, men
som var väldigt aktuell den här veckan. Jag orkade inte ens gå in på de artiklarna.
Ja, det är en bra fråga, Thomas, att ställa. Men det gjorde de inte i programmet.
Nej.
Men vadå? LED-belys, är det så jävla energikrävande?
Ja, man har stora jävla arealer under marken, tänker jag. Att det krävs några LED-lampor. Det är ju inte som en LED-lampa jag har när jag odlar min basilika.
Nej, det är sant. Jag tar med mig den och jag känner så här mot Johan. Okej, jag köper det. Men vad ska hända med alla våra jordbrukare om alla ska odla i någon källare i innerstan?
Men det här är ju framtidens jordbrukare. Så jag ser inget. Varför skulle du kunna göra det här i din lada istället för att försöka göra det på frilan? Jag tror att väldigt många av de som ska producera de här sakerna i framtiden är jordbrukare. Fast de är moderna jordbrukare.
Om jag var till det på alla så skulle jag väl kanske känna så här. Tror du det?
Inte allting, men väldigt mycket kommer att gå den här vägen.
Ja, men vilket är det största problemet med Foodtech? Det känns som det är något skonklämmer någonstans, eller hur? Det finns en hake här, eller hur?
Det finns egentligen inget problem med Foodtech. Det största problemet just nu är att vi så krampaktigt håller fast vid vårt nuvarande matsystem. Som faktiskt håller på att döda planeten jorden och alla människorna på den. Långsamt men väldigt, väldigt effektivt.
Ja, och nu kan ju du känna så här, vad fan håller han på med? Kan han inte bara lyssna på det här klippet?
Skulle det här kunna vara någonting, tänker jag, på ställen till exempel där man drabbas av väldigt torka eller platser där man har svårt att få jorden att liksom leverera det matbehov som finns i andra länder till exempel?
Framförallt så handlar det om urbanitet, att alltså, vi flyttar hela mänskligheten in till städer. Då måste vi också flytta en del av matproduktionen närmare människorna.
Är det här, ja, det är svårt, men är det här hållbart? Är det här klimatsmart?
Absolut. Om du använder solel för det här så är det 100% hållbart.
Men för jag fortsätter att leta efter liksom, vad är
nackdelarna, exakt. Det är ju många som gör. Men grejen är, jag kan inte se så många nackdelar faktiskt med det här. Vi måste producera ungefär 60% mer mat för att kunna klara mänskligheten 2050 jämfört med idag. Så vi måste börja producera på nya sätt.
För det jag tänker på när jag tänker så här, men jag vill ha närodlat, jag vill att det ska vara kravmärkt, jag vill att det ska vara schysst, jag vill att det ska vara miljövänligt. Då ser ju inte jag framför mig någon, en källarlokal i Huddinge, utan jag ser framför mig en vacker bondgård med människor som lever nära naturen.
Ja, det finns så mycket religion i det här med matproduktion. Men jag tycker man ska börja se maten för vad den är. Förstå datan bakom maten och förstå vad den gör med oss och vår planet. När vi vet det så kan vi fatta nya beslut och kanske bättre beslut.
Ja, nej, men visst är det spännande?
Ja, helt klart.
Jag delar ju Tilde de Paulas bild av vad ekologiskt, vad hållbart är. Man har ju en romantisk bild av hur mat produceras.
Mm.
Låt oss alla bara träffa sin jävla lokal i Huddinge med jord och odla sallad.
Ja.
Ja, framtiden är här, Thomas, när det gäller Sveriges jordbruk.
Och jag tycker vi avslutar dagens avsnitt så här, så hörs vi igen om 2 veckor.
Låter bra.
Hejdå!
Hejdå!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.